Kapitel 18. In bland vägarna. Perrin var just i färd med att knäppa sin rock när han stannade upp och tittade på yxan. Den hängde fortfarande på väggen där han hade bundit fast den efter att ha dragit ut den ur dörren. Han var inte förtjust i tanken på att behöva bära vapnet igen, men knöt likväl loss bältet från kroken och spände det runt midjan. Släggan gjorde han fast vid sina redan fullpackade sadelväskor. Han la sadelväskorna och filtrullen över axeln. Sen plockade han upp det fyllda pilkogret och den osträngade långbågen som stod i ett hörn. Morgonsolen vräkte sitt ljus och sin värme genom de smala fönstren. Det enda som visade att någon hade bott här var den obäddade sängen. Rummet hade redan förlorat känslan av att vara hans. Det till och med luktade tomt, trots att hans egen doft fanns på lakanen. Han stannade aldrig någonstans så länge att känslan han fastna och finnas kvar efter att han var färdig att ge sig av. Han hann inte rota sig, få någonting som liknade ett hem. Nåväl, nu ska jag hem. Han vände ryggen mot det redan obebodda rummet och gick ut. Gaul reste sig upp med en graciös rörelse. Han hade suttit på huk vid väggen under en gobeläng som föreställde ett antal beridna män på lejonjakt. Förutom alla sina vapen bar han två vattenflaskor i läder, en hoprullad filt och en liten gryta. Alltsammans var fastspänt invid pilbågsfodralet på hans rygg. Han var ensam. De andra, frågade Perrin, och Gaul skakade på huvudet. De har varit borta från det trefaldiga landet för länge, Perrin. Som jag sa, era länder här är för våta. Det känns som att andas vatten. Det är för många människor, för tätt in på varandra. De har sett mer än nog av främmande platser. Jag förstår, sa Perrin. Men det han egentligen förstod var att det trots allt inte skulle bli någon räddningsexpedition. Ingen ale-styrka som kunde driva ut vitrockarna ur tjuvfloden. Han behöll sin besvikelse för sig själv. Det kändes hårt efter att han hade trott att han kunde undfly sitt öde. Men han kunde inte påstå att han var oförberedd. Det tjänade ingenting till att gråta när järnet sprack. Man smidde bara ihop det igen. Var det några bekymmer med att göra det jag bad dig om? Inte alls. Jag skickade en tyrenier för att ta var och en av de saker som du ville ha till stallet vid drakmursporten. De har förstås sett varandra där, men eftersom de tror att sakerna är ämnade för mig kommer de inte att säga någonting. Drakmursporten. Man skulle kunna tro att världsryggen låg strax bortom horisonten istället för mer än 100 rastmil bort. Ejlmannen tvekade. Flickan och Ogien gjorde ingen hemlighet av sina förberedelser, Perrin. Hon har försökt hitta läkaren och pratat vitt och brett om att hon tänker färdas i vägarna. Perrin kliade sig i skägget och suckade tungt, nästan som en morgning. Om hon avslöjar mig för Moraine lovar jag att hon inte ska kunna sitta på en vecka. Hon är väldigt flink med de där knivarna, sa Gaul med ett neutralt tonfall. Inte tillräckligt flink. Inte om hon har avslöjat mig. Perrin tvekade. Ingen trupp med ale-krigare. Det var fortfarande galgen som väntade honom. Gaul, om det händer mig någonting skulle jag vilja att du ger dig av med Fail. Hon vill det kanske inte, men ta henne med ändå. Se till att hon kommer helskinnad ur tjuvfloden. Kan du lova mig det?
Jag ska göra vad jag kan, Perrin. Jag står i blodskuld till dig och jag ska göra vad jag kan. Det fanns tvivel i Gauls röst, men Perrin trodde inte att Fails knivar skulle räcka för att hindra honom. Så långt det var möjligt gick de genom sidokorridorer och ner för smala trappor, avsedda för att tjänarna skulle kunna röra sig mellan våningarna utan att vara i vägen. Det var synd att tjänarna inte hade fått egna korridorer också.
I vilket fall som helst såg de inte till många människor i de breda hallarna med sina förgyllda lampställningar och överdådiga gobelänger. De såg inga furstar alls. Han anmärkte på detta och Gaul sa: Rand Althor har kallat dem till klipphjärtat. Perrin lät bara höra en grymtning som svar, men han hoppades att Moraine var bland de kallade. Han undrade om detta var Rands sätt att hjälpa honom att fly ur hennes grepp. I vilket fall som helst var han glad att dra nytta av det. De steg ut från den sista av de trånga trapporna och befann sig på klippans bottenvåning. Grottliknande korridorer, breda som landsvägar, förde till alla ytterportarna. Här fanns vare sig vävnader eller gobelänger. De fönsterlösa gångarna lystes upp av svarta lyktor i järnbeslag högt upp på väggarna, och golvet var klätt med stora grova stenplattor som skulle stå emot många järnskodda hästhovar innan de nöttes ner. Perrin skyndade på stegen. Det gick nätt och jämnt att se stallet genom den långa tunneln, och bortom det fanns den breda drakmursporten. Vidöppen, bevakad endast av en handfull av klippans försvarare. Moraine kunde inte stoppa dem nu, inte utan den svartes egen tur. In i stallet ledde en öppen välvt port 15 steg bred. Perrin tog ett steg innanför den och stannade tvärt. Lukten av hö och halm låg tung i luften, och under den anade han spannmål och havre, läder och hästspillning. I spiltor längs väggarna och i rader på golvet stod tyrenska hästar, berömda och prisade i hela världen. Dussintals stallknäktar var i arbete. De ryktade och borstade, mockade och lagade remtyg. De stannade inte upp, men då och då sneglade någon av dem bort mot Fail och Loyal. De hade stövlar på fötterna, färdiga att resa, och bredvid dem stod Bane och Cheard, liksom Gaul utrustade med vapen och filtar, vattenflaskor och kokkärl. Var det på grund av dem du bara sa att du skulle försöka? Frågade Perrin tyst. Gaul ryckte på axlarna. Jag ska göra vad jag kan, men de kommer att ta hennes parti. Chiad tillhör Goshen. Spelar det någon roll vilken klan hon tillhör? Hennes klan och min ligger i blodsfejd, Perrin. Och jag är inte någon av hennes spjutsystrar. Men kanske kommer vattenederna att hålla henne tillbaka. Jag tänker inte dansa spjutdansen med henne om hon inte bjuder upp. Perrin skakade på huvudet. Ett besynnerligt folk. Vad var en vattened? Vad han sa högt var emellertid: varför är de här? Bane säger att de vill se mer av era länder. Men jag tror att det är tvisten mellan dig och Fail som fascinerar dem. De tycker om henne, och när de hörde talas om det här bestämde de sig för att resa tillsammans med henne istället för med dig. Nåja, så länge de ser till att hon inte råkar i bekymmer. Till hans förvåning kastade Gaul tillbaka huvudet och skrattade. Perrin kliade sig bekymrat i skägget. Loyal kom fram till dem. Hans långa ögonbryn slokade besvärat. Som alltid när han var på resa putade rockfickorna ut, huvudsakligen av kantiga former som måste vara böcker. Han haltade åtminstone inte lika illa längre. Fail börjar bli otålig, Perrin. Jag tror att hon kan vilja ge sig av vilken minut som helst. Var snäll och skynda dig. Du skulle inte ens hitta porten utan mig. Men då menar jag verkligen inte att du borde försöka. Ni människor får mig att skutta runt så att jag knappt vet var jag har mitt eget huvud. Skynda dig nu, är du snäll. Jag tänker inte lämna honom, ropade Fail. Inte ens om han är för dum och envis för att be om en enkel tjänst. Han får fortfarande följa efter mig som en bortsprungen hundvalp. Jag lovar att klia honom bakom öronen och ta hand om honom. Ailkvinnorna skrattade så att de vek sig. Gaul hoppade plötsligt rakt upp i luften, sparkade ifrån så att han kom minst en mans höjd över marken, samtidigt som han snurrade ett av sina spjut.
Vi ska följa efter som smygande vildkatter, ropade han, och jagande vargar.
Han landade på lätta fötter.
Loyal stirrade förbluffad på honom. Bane å andra sidan drog Lloyd fingrarna genom sitt korta eldröda hår. Jag har en fin vargfäll bland sängkläderna hemma i boplatsen, sa hon till Cheard med uttråkad röst. Vargar är lätta att döda.
En morgning steg ur Perrins hals och fick de båda kvinnorna att vända sig mot honom. Ett ögonblick verkade det som om Bane tänkte säga någonting mer, men hans gula blick fick henne att hålla sig tyst. Hon var inte rädd, men plötsligt på sin vakt.
Den där valpen är inte rumsren än, anförtrodde Fail de båda älkvinnorna.
Perrin vägrade att titta på henne.
Istället gick han till båset där hans gulbruna hingst stod, lika hög över manken som något av de tairenska djuren, men kraftigare byggd. Han viftade undan en av stallknäktarna, satte själv grimman på rapper och ledde ut honom. Stallknäktarna hade naturligtvis skrittat av hästen ibland, men han hade ändå stått instängd så länge att han nu började dansa med de snabba steg som fått Perrin att ge honom hans namn. Perrin lugnade honom med den trygga sinnesjämvikten hos någon som hade skott många hästar. Utan bekymmer la han på sadeln med den höga sadelbommen och spände fast sadelväskorna och filtrullen bakom den. Gaul tittade på med uttryckslös blick. Han skulle aldrig rida om han inte var tvungen, och då bara om det var absolut nödvändigt. Likadant var det med alla älkrigarna. Perrin visste inte varför. Kanske berodde det på deras stolthet över att kunna springa snabbt och länge. Älkrigarna själva fick det att verka som om det fanns någon orsak utöver detta. Men han betvivlade att ens någon av dem skulle ha kunnat förklara vad. Packhästen skulle naturligtvis också göras i ordning, men det var snabbt gjort. Allt det som Gaul hade befallt fram låg och väntade i en prydlig hög. Proviant och vattenläglar, havre och spannmål till hästarna. Inte deras skulle gå att skaffa i vägarna. Några andra saker, såsom fotklampar. En del hästmedikamenter för säkerhets skull, ett extra elddon och annat liknande. Större delen av utrymmet i packhästens vidjekorgar togs i anspråk av läderflaskor som liknade älkrigarnas vattenflaskor, fast var större och fyllda med lampolja. Längst upp spände han fast lyktorna, fastsatta på långa skaft. Han var klar. Han stack den osträngade bågen under sadeljorden och svängde sig upp på rappers rygg med packhästens grimskaft i handen. Och sen fick han vänta. Det var nästan så att han kokade. Loyal hade redan suttit upp på en väldig häst med yviga hovskägg. Den var högre än någon annan i stallet. Men när Ogiens ben dinglade på ömse sidor om dess kropp såg den likväl ut som en ponny. En tid hade Ogien varit nästan lika ovillig att rida som älkrigarna. Men nu var han hemma i sadeln. Det var Fail som tog tid på sig. Hon granskade sin springare som om hon aldrig förut hade sett det glansiga svarta stoet. Fast Perrin visste att hon hade provridit hästen grundligt innan hon köpte den. Strax efter det att de hade anlänt till klippan. Hästen hade fått namnet Svala och var ett fint tairenskt fullblod med smäckra ben och vackert krökt hals. Stoet såg ut att vara både snabbt och uthålligt. Men det var lite för lätt skott för Perrins smak. Skorna skulle inte hålla länge. Det var ännu ett sätt att försöka sätta honom på plats, var nu det skulle vara. När Fail slutligen satt upp i sin snäva delade kjol kom hon bort mot Perrin. Hon red skickligt. Häst och ryttare rörde sig som ett.
Varför kan du inte fråga, Perrin, sa hon tyst. Du försökte hålla mig borta från den plats där jag hör hemma. Så nu måste du fråga. Kan en så enkel sak vara så besvärlig?
En vibration genljöd i klippan som en väldig klocka. Stallgolvet hoppade och taket darrade nära att falla ner över deras huvuden. Rapper hoppade också vilt gnäggande och med svängande huvud. Perrin kunde nätt och jämnt hålla sig kvar i sadeln. Stallknäktarna kravlade upp från golvet där de hade fallit och rusade förtvivlat iväg för att lugna hästarna som stegrade sig, skriade och försökte klättra ut ur sina bås. Loyal klamrade sig fast vid halsen på sin väldiga häst, men Fail satt säkert i sadeln på svala, trots att stoet dansade och gnäggade. Rand, det måste vara han. Chaverons dragningskraft slet i honom, två strömvirvlar som drog i varandra. Han hostade av dammet och ruskade huvudet så hårt han förmådde, kämpade för att inte sitta av och springa tillbaka in i klippan. Nu rider vi, ropade han, medan borgen fortfarande skalv. Nu rider vi, Loyal, nu! Fail tycktes inte längre vara angelägen om att dröja, utan sporrade hästen ut ur stallet, sida vid sida med Loyals stora springare. De drog sina båda packhästar efter sig, och innan de nådde fram till drakmursporten var allihop i galopp. Försvararna kastade en enda blick på dem, sen kastade de sig undan, några fortfarande på alla fyra. Det var deras plikt att hindra människor från att ta sig in i klippan, och de hade inga order om att hålla någon kvar i borgen. Det var inte säkert att de skulle ha haft sinnesnärvaro nog att göra det, ens om de hade haft order om det. Inte medan skälvningarna ännu genljöd och själva klippan fortfarande knakade ovanför dem. Perrin kom genast efter med sin egen packhäst. Han önskade att Ogiens springare hade varit snabbare, att han själv hade kunnat lämna Loyals framdundrande häst bakom sig och galoppera bort från den kraft som försökte dra honom tillbaka. Dra en Taveren till en annan. Tillsammans sprängde de fram genom Tears gator mot den stigande solen och saktade knappt in ens för att väja för droskor och vagnar. Män i snäva rockar och kvinnor med förkläden stirrade på dem, fortfarande omskakade av skalvet. Några av dem var så omtumlade att de nätt och jämnt hann slänga sig ur vägen. När de hade passerat muren runt den inre staden gav stenläggningen plats åt lera, och människornas skor och rockar ersattes av bara fötter, nakna överkroppar och säckiga byxor som hölls uppe med breda band. Även här var emellertid människorna lika snabba att hoppa åt sidan. Ty Perrin lät inte Rapper sakta in förrän de hade galopperat förbi den yttre muren, förbi de enkla stenhusen och butikerna som låg sammanträngda runt själva staden, ut i en landsbygd med spridda gårdar och trädungar, utanför Taverens dragningskraft. Först då höll han in Rapper till skritt. Han andades själv nästan lika tungt som sin löddriga häst. Loyals öron var stela av förskräckelse. Fail fuktade läpparna och stirrade från Ogien till Perrin. Hon var vit i ansiktet. Vad hände? Var det han?
Jag vet inte, ljög Perrin.
Jag är tvungen att ge mig av, Rand, det vet du. Du såg mig i ögonen när jag berättade det. Och du sa att jag skulle göra vad jag trodde att jag måste.
Var är Bane och Shed, sa Fail.
Det kommer att ta dem en timme att komma i kapp nu. Om de bara ville rida. Jag erbjöd mig att köpa hästar till dem. Och då såg de så förnärmade ut.
Nåväl, efter den här galoppen måste vi låta hästarna skritta ett tag ändå, så att de får lugna ner sig.
Perrin var nära att säga åt henne att hon inte visste så mycket om Ale som hon trodde, men han avstod. Bakom dem såg han stadsmuren och klippan som tornade upp sig likt ett berg. Han kunde till och med urskilja den slingrande figuren på baneret som fladdrade i borgens topp och alla fåglarna som hade tagit till flykten vid skalvet. Ingen av de andra kunde se så långt. Men för honom var det inte svårt att urskilja de tre människor som kom springande mot dem med långa steg. Deras lätta, flytande rörelser svor mot den höga hastigheten. Han trodde inte att han själv skulle kunna springa så fort, inte någon längre sträcka. Men för att kunna vara så nära nu måste älgkrigarna ha hållit samma fart ända från klippan. Så länge behöver vi inte vänta, sa han. Fail tittade mot staden med rynkad panna. Är det dem? Är du säker? Plötsligt vände hon blicken mot honom, som för att befalla honom att inte svara. Att ställa en fråga till honom hade förstås varit allt för mycket av ett erkännande att han tillhörde sällskapet. Han skryter ofta om sin goda syn, sa hon till Loyal. Men hans minne är inte särskilt mycket bevänt med. Ibland tror jag att han skulle glömma att tända ett ljus på kvällen om inte jag sa åt honom. Han har förmodligen bara sett någon stackars familj som springer från vad de tror är ett jordskalv. Eller vad tror du? Loyal skruvade besvärat på sig i sadeln, suckade tungt och muttrade någonting om människor. Perrin betvivlade att det var någonting smickrande. Fail märkte förstås ingenting. Inte särskilt många minuter senare blängde Fail på Perrin när de tre ale-krigarna kom så nära att hon kunde urskilja dem tydligt, men hon sa ingenting. När hon var på det här humöret skulle hon aldrig ge honom rätt om någonting, inte ens om han sa att himlen var blå. Ale-krigarna var inte ens anfodda när de saktade in och stannade bredvid hästarna. Det var synd att vi inte fick springa längre. Bane delade ett leende med Sheard och båda två gav Gaul en förstulen blick. Då skulle vi ha kunnat springa tills stenhunden här stupade, sa Sheard, som för att avsluta den andra kvinnans mening. Det är därför stenhundarna svär att aldrig slå till reträtt. Med sina stenben och stenskallar är de för tunga för att springa. Gaul verkade inte ta illa vid sig, men Perrin såg att han stod så att han kunde hålla ett öga på Sheard. Vet du varför spjutjungfrorna så ofta får vara spanare, Perrin? För att de kan springa så långt. Och det beror på att de är rädda att någon man kanske ska vilja gifta sig med dem. En spjutjungfru skulle springa 100 mil för att slippa det. Det var klokt av dem, sa Fail syrligt. Behöver ni vila? Frågade hon ale-kvinnorna och såg förvånad ut när de skakade på huvudet. Hon vände sig till Loyal. Är du redo att fortsätta? Leta upp den där porten åt mig, Loyal. Vi har dröjt här för länge. Om man låter en bortsprungen hundvalp stanna för länge börjar den snart tro att man ska ta hand om den. Och det går ju inte an. Fail, protesterade Loyal. Går du inte för långt nu? Jag tänker gå så långt jag måste, Loyal. Var är porten? Loyals öron slokade. Han pustade dystert och vände hästen åt öster igen. Perrin lät honom och Fail få ett försprång på ett dussin steg innan han och Gaul följde efter. Han måste spela efter hennes spelregler, men han tänkte spela minst lika bra som hon. Ju längre österut de kom, desto glesare blev det mellan bondgårdarna. Små hopträngda klungor med grovt byggda stenhus som Perrin knappt tyckte borde duga som skydd åt djuren. Samtidigt blev skogsdungarna allt mindre. Snart fanns det vare sig gårdar eller träd, bara en böljande kuperad gräsmark. Gräset sträckte sig så långt ögat nådde och avbröts bara här och där av några busksnår på någon av kullarna. På de gröna slänterna såg man också hästar i flockar om ett dussin eller jordar på mer än 100 djur. Detta var de berömda tairenska rashästarna. Varje flock, stor som liten, stod under bevakning av en eller två barfota pojkar som red barbacka. Pojkarna hade piskor med långa handtag som de använde för att hålla hästarna samlade eller få dem att vända sig. När något av djuren strövade för långt bort fick pojkarna det att vända tillbaka med en smällande snärt som inte ens kom i närheten av hästens hud. De höll undan sina jordar från främlingarna och flyttade sig om det behövdes, men iakttog det besynliga sällskapet. 2 människor och en oger till häst, tillsammans med 3 av de vilda ale-krigare som enligt ryktena hade intagit klippan, med ungdomens järva nyfikenhet. Perrin njöt av vad han såg. Han tyckte om hästar. Att han hade velat gå i lära hos Mr. Luhan hade delvis berott på att han skulle få arbeta med hästar. Fast i Imonswall fanns det vare sig så här många eller så här fina. Med Loyal var det tvärtom. Ogen började muttra för sig själv, allt högre ju längre de red över de gräsklädda kullarna. Till sist brast han ut i en mullrande tirad. Borta! Borta alltsammans! Och för vad? Gräs! Detta var en ogerlund en gång i tiden. Vi utförde inga stora arbeten här. Ingenting som kunde jämföras med Manatharan eller den stad som ni kallar för Camlin. Men tillräckligt mycket för att plantera en lund. Här fanns träd av alla de slag, från jordens alla hörn. Stora träden reste sig 100 famnar upp i skyn. Alla sköttes med vördnad och glädje, för att påminna mina fränder om städningen som de hade lämnat för att uppföra byggnader åt människorna. Människorna tror att det är våra stenarbeten vi håller högst. Men det är bara en bagatell som vi lärde oss under den långa landsflykten efter världsfallet. Det är träden vi älskar. Människorna ansåg att Manatharan var mitt folks största triumf. Men vi visste att det var lunden som vi hade planterat där. Den är borta nu, precis som här. Borta för att aldrig mer komma igen. Loyal stirrade på kullarna, tomma på allt utom gräs och hästar. Hans ansiktsuttryck var hårt och öronen låg strukna bakåt mot huvudet. Han luktade av ursinne. I de flesta sagor framställdes ogierna som ett fredligt folk, nästan lika ovilliga till strid som det farande folket. Men i andra, ett litet fåtal, beskrevs de som skoningslösa fiender. Perrin hade bara sett Loyal arg en gång tidigare. Kanske hade han varit arg under natten då han försvarade barnen i klippan. När han betraktade Loyals ansikte kom han ihåg ett gammalt talesätt. Att vredga ogier och dra ner berg över sitt huvud. Alla använde det i betydelsen att försöka göra någonting som var omöjligt. Perrin hade en känsla av att betydelsen kunde ha förändrats med tidens gång. Från början hade det kanske lytt: den som vredgar en ogier drar ner ett berg över sitt huvud. Det var svårt att göra, men livsfarligt om det lyckades. Han skulle knappast vilja att Loyal, snälle, fumlige Loyal som alltid satt med sin breda näsa i en bok, någonsin blev arg på honom. Från det att de nådde platsen för den försvunna ogerlunden var det Loyal som red i täten. Han vek av en aning åt söder. Det fanns inga landmärken, men han var säker på riktningen och blev säkrare för varje steg. På något sätt kunde ogier känna närvaron av en port, hitta den på samma sätt som ett bi hittade till sin bikupa. När Loyal slutligen satt av nådde gräset honom en bit över knäna. Det enda som fanns att se var ett tjockt busksnår. Det var högre än de flesta här och de lövklädda grenarna nådde lika högt som ogen själv. Han slet bort alltsammans, nästan sorgset, och la kvistarna i en hög. När de har torkat kanske pojkarna med hästarna kan elda med dem. Och där stod porten. Där den reste sig mot sluttningen såg den mer ut som en bit av en grå mur än en port. En palatsmur till på köpet, smyckad med blad och rankor som var utmejslade med sån skicklighet att de såg nästan lika levande ut som buskarna hade varit. I minst 3000 år hade den stått där, men ytan visade inte minsta spår av att ha nötts eller vittrat. Det såg ut som om stenbladen skulle ha kunnat darra i vinden. En kort stund stod de bara tysta och betraktade den. Men sen tog Loyal ett djupt andetag och la handen på ett blad som var olikt alla de andra på porten. Det treflikiga bladet av Avendersora, livets träd. Ända tills hans väldiga fingrar rörde vid det hade det sett ut att vara en del av reliefen, men han tog loss det utan besvär. Fail flämtade högt och till och med älgkrigarna mumlade. Lukten av oro låg tung i luften. Det gick inte att säga vem den kom från, kanske från allihop. Nu var det verkligen som om stenbladen rörde sig i en okännbar bris. De antog en grönare färgton, livets färg. Långsamt öppnade sig en spricka i mitten och portens dörrar började svänga upp. Genom dem syntes inte slänten bakom, utan en matt, skimrande yta där de kunde se suddiga spegelbilder av sig själva. Det sägs, muttrade Loyal, att portarna en gång i tiden glänste som speglar och att de som gick på vägarna färdades genom solen och himlen. Allt det är borta nu, liksom lunden som en gång låg här. Perrin drog hastigt fram en oljefylld lykta ur sin packning och tände den. Det är för varmt här ute, sa han. Lite skugga skulle inte skada. Han red mot porten. Det lät som om Fail flämtade till igen. När den gulbruna hingsten närmade sig sin matta spegelbild ville han inte gå längre, men Perrin manade på honom. Sakta, det mindes han. Man måste göra det sakta. Tveksamt satte hästen mulen mot bilden. Sen fortsatte den in, som om den gick rakt in i en spegel. Perrin närmade sig själv, rörde vid ytan. Isande kyla gled längs hans hud, omslöt honom en hårsvidd i taget. Tiden sträcktes ut. Kölden försvann som en sprucken bubbla. Om ens befann han sig mitt i ett ändlöst mörker. Lyktan kastade sitt ljus i en snäv krets kring honom. Rapper och packhästen gnäggade ängsligt. Gål klev lugnt in och började förbereda ännu en lykta. Bakom honom fanns vad som såg ut som en skiva av sotat glas. De andra syntes genom den. Loyal satt åter upp på sin häst. Fail samlade tyglarna. Alla rörelser var långsamma, krypande. Tiden förflöt annorlunda i vägarna. Fail är harmsen på dig, sa Gål, när han hade fått eld på lyktan. Det blev inte mycket ljusare. Mörkret såg åt sig ljuset, slukade det. Hon anser tydligen att du har brutit en överenskommelse av något slag. Bane och Cheard, se till att inte bli ensam med dem. De tänker lära dig en läxa för Fails räkning. Och om de lyckas med vad de planerar kommer du inte att kunna sitta så obesvärat på det där djuret. Jag har inte kommit överens om någonting med henne. Jag gör vad hon tvingar mig att göra genom sitt ränkspel. Snart nog måste vi följa efter Loyal som hon önskar, men jag tänker rida i täten så länge jag kan. Han pekade på en tjock vit rand som löpte på marken där Rapper stod. Den var anfrätt och söndervittrat, men ledde bortåt, framåt. Mörkret slukade den efter bara några fot. Den där linjen för till den första vägvisaren. Vi får vänta där tills Loyal kommer. Han kan läsa vad det står på den och bestämma vilken bro vi ska ta. Så pass långt får Fail finnas i att följa efter oss. Bro, sa Gål tankfullt. Jag känner igen det ordet. Finns det vatten här inne? Nej, det är inte riktigt den sortens bro. De ser väl ungefär likadana ut, men Loyal kanske kan förklara. Ailmannen rev sig i huvudet. Vet du vad du sysslar med, Perrin? Nej, erkände Perrin. Men det behöver inte Fail få reda på. Gål skrattade. Det är roligt att vara så ung, inte sant, Perrin? Perrin visste inte om det var åt honom som mannen skrattade, så han manade på Rapper och ledde packhästen efter sig. Här inne skulle lyktskenet inte synas alls när man kom 20-30 steg bort. Han ville vara helt utom synhåll innan Fail kom in genom porten. om hon var orolig i några minuter innan hon hittade honom vid vägvisaren, var det minsta hon förtjänade.